she catches me basically at the bus stop. She's crying and she says, "That's it, that's it." And she cries and cries and cries and then says, "KGB has been to see you."
Jag kommer så levande ihåg de där nyhetsbilderna och ljuden från Belarus. Då i augusti 2020. Då när folket fått nog av ännu ett fuskval. När folket gick ut i massiva demonstrationer på gatan. En av de första personerna jag tänkte på då var en ung student och oppositionsaktivist som för 25 år sedan flydde från Belarus till Helsingfors. Var är hon nu månne? Alina Belskaja flydde uttryckligen ur klorna på Lukashenkas säkerhetspolis och hon började studera journalistik på Helsingfors universitet, på socialkommunalhögskolan, precis som jag. När jag hösten 2020 bevakade protesterna i Belarus som nyhetsjournalist kom jag i kontakt med en oppositionsaktivist, Sergej Lisichonak. Det visade sig snabbt att han känner till Alina och att de i sitt liv gjort nästan samma resa. De har båda flytt sitt hemland. Flytt undan Belarus säkerhetsapparat. Alina hösten 1997, Sergej våren 2021. Jag vill få reda på om Alina och Sergej tror att de någonsin kommer att kunna återvända till sitt hemland. Och jag vill få reda på vad de två demokratiaktivisterna tänker om Belarus möjligheter att bli fritt från den eviga diktatorn. Du lyssnar på dokumentären Alina, Sergej och kampen för Belarus frihet. Jag heter Markus Floman.
Now when I think about it and I think about the 90s, when there was a lot of criminality, a lot of, we didn't have heating sometimes, we didn't have food sometimes. I think I had one pair of jeans for years.
Alina Belskaja minns den fattiga uppväxten på 1990-talet. Hon minns också hur det är att i flera år gå omkring i endast ett par jeans. Alina minns också tydligt när kärnkraftverket i Tjernobyl exploderar. Hon är då 7 år gammal. Åren efter kärnkraftsolyckan kretsar mycket i vardagen kring strålningen. En eller två gånger i veckan förs alla matvaror, som bär, svampar och kött, till ett närliggande laboratorium där strålningsnivåerna kollas. Mest av allt minns Alina från tidig ålder att det är medborgarnas beteende som kontrolleras.
You know, effectively from primary school teaching children to write or to talk, you know, bad things about other people, basically to snitch on people to the KGB or whoever. First it obviously started with the teacher. And to that my parents said, if you ever do it, you will be punished.
I lågstadiet uppmanar hennes lärare alla elever att ange andra elever som gjort något man inte får göra. Det här är ett första steg på vägen att bli en laglydig medborgare som rapporterar till KGB om folkets fiender. Alina kommer med respekt ihåg föräldrarna där hemma som säger att hon aldrig får ange någon annan. Men hemmet är inte annars särskilt oppositionellt. Istället är det under gymnasieåren hon får sitt verkliga politiska uppvaknande. Alexander Lukashenka svär presidenteden 1994 efter ett val som brukar kallas det enda relativt fria valet i landet.
Belarus, добросумленно выполнять ускладенные на меня высокие.
Och han sitter där än idag som president. Det är snart 30 år sedan. I I mitten av 1990-talet får Alina via ett stipendium från amerikanska ambassaden möjligheten att studera ett år i USA. Efter det blir allting annorlunda.
You know, there was it was actually a very interesting program. We started for a year in the in high school in the United States, and when I came back, I implemented, so to speak, you know, what we were taught there, that if you want to change your life, you should engage in politics.
En tid efter att hon kommit hem går hon med i Maladi Front, den unga oppositionsgruppen i det som på den tiden kallades Vitryssland. Alina kommer ihåg att träffarna är en gång i veckan.
You can't really call it political activity in the contemporary of what we would understand in Europe.
Alina säger att den första tiden i Maladi Front inte kan kallas politisk aktivism i dagens värld. Istället handlar det till en början om att upptäcka sin egna kultur, Belarus långa historia, det belarusiska språket och vad Belarus kunde vara som självständig nation, fritt från Ryssland. Alina och hennes oppositionella vänner ser sig inte som ryssar, definitivt inte som sovjetmedborgare. De är belarusier.
Because Belarusian identity was in a way forbidden for a long time, so it was sort of a personal road towards discovering my own identity in a bigger historical context somehow.
Den här tiden är viktig för Alina Belskaja. Viktig med tanke på att hitta den egna personliga och politiska identiteten. Presidenten Alexander Lukasjenko, som kom till makten 1994, börjar snart gå åt oppositionens demonstrationer. År 1996 hålls en riggad folkomröstning som garanterar nästan total makt för Lukasjenko. Han får nu till exempel rätt att upplösa parlamentet. Precis de åren då Alina Belskaja blir aktiv i Maladi Front är gruppen på väg att bli väldigt populär och därmed ett hot mot Lukasjenko. Belarus ledare vill nu krossa Maladi Front. Två unga män fängslas och torteras i fängelse. De två hör till samma lilla grupp i Maladi Front som Alina.
One of them was 16 and another one was 18, who actually were arrested for political graffiti. And I was maybe number 3 or number 4 on the list of people that they wanted arrested, basically for our political activities.
De två unga männen målade oppositionell graffiti. Det Alina inte vet då är att hon är nästa på Belarus KGB:s lista.
I get off the trolley bus and I see my mom crying, and she says that's it, and then says KGB has been to see you.
Det är eftermiddag, en helt vanlig skoldag, och Alina har precis stigit av trådbussen. Vid hållplatsen ser hon hur hennes mamma helt oväntat springer emot henne, storgråtande. Till slut lyckas mamman få ur sig att KGB varit hemma hos dem. Säkerhetspolisen har lämnat ett dokument till Alina med en uppmaning att infinna sig hos KGB för att vittna i fallet med de två fängslade pojkarna från Maladi Front. Som 18-åring har Alina ingen inneboende skräck för den belarusiska statspolisen KGB. Efter samtal med föräldrarna och oppositionspartiet Nationella Fronten bestämmer de ändå att de ska be om hjälp av människorättscentret Viasna, som grundats bara ett år tidigare. De träffar grundaren och ordföranden Aleš Bieliatski.
We met with Aleš Bieliatski, who says basically you cannot go home, you go into hiding, and we fix something for you.
Aleš Bieliatski säger åt Alina att hon inte längre kan återvända hem, att hon nu måste gå under jorden.
It was a bit of an adventure. Oh, it felt like an adventure, I must say. I was not afraid.
Alina säger att det hela kändes som ett äventyr och att hon inte var rädd. Det som den blivande vinnaren av Nobels fredspris, Aleš Beliatski, ordnar är kontakter med ryska, finska och svenska penklubbarna.
Aleš Beliatski, the legend.
Aleš Beliatski, what letter is that?
När vi träffas sitter Alina Belskaja vid sitt vardagsrumsbord och har en tjock mapp framför sig. Alina bor nu i den belgiska staden Löven. En blek höstsol där ute gör att ljuset i rummet blir obarmhärtigt klart. I mappen där på bordet finns alla centrala tidningsurklipp, foton och brev ur Alinas liv. Alinas ansikte ser uppriktigt förvånat ut då hon lyfter upp ett brev hon inte känt till.
This is a letter describing my story when he was asking for help from the Russian pen club.
Oh.
I didn't know myself that it existed. Syy epäkunnioitus lippua kohtaan tyttö KGB:n, I can't read it. Uhkailt puhelimitse opiskelija Lukaa vastaan. En mä tiedä mikä varmaan. This must be Jukka Malisen.
So he has summarized the letter.
The letter.
Brevet som Alina Belskaja håller i sin hand är en viktig pusselbit som hjälper henne att fly från Lukashenkas Belarus. Först vistas Alina en månad under jorden i Minsk, sen reser hon till Moskva. Av rädsla för att bli utlämnad till Belarus gömmer hon sig i den ryska huvudstaden i en månad. Alina får hjälp av den ryska avdelningen av PEN-klubben, föreningen som kämpar för författares yttrandefrihet. Med en resväska och ett visum i bagaget tar hon tåget till Finland i november 1997.
On the 7th of November, I arrived in Finland in 1997 and asked for political asylum.
For me, Alina was kind of heroes who suffered and now had to flee.
Året är nu 1999 och Alina Belskaja lever som politisk flykting i Finland. Trots att ett antal unga oppositionsaktivister, precis som Alina, lämnar Belarus på grund av hot om fängelsestraff, är det många unga som aktiverar sig i Maladi Front. En av dem är Sergej Lisichonak. Han minns tiden då han blir aktiv i Maladi Front. Han minns tydligt hur han får höra om de två första unga politiska fångarna och han hör om Alina Belskaja. Sergej går med i oppositionsaktivismen bara 2 år efter att Alina tvingats lämna landet. Precis som Alina är det i gymnasiet som Sergej börjar få upp ögonen för att Belarus haft en rik och mångsidig historia. En egen kultur, ett eget språk. Allt detta hade den sovjetiska propagandan försökt dölja och hemlighålla.
Started learning the language and the history and to build up my Belarus-centric view on the world and others. But still, yet it was about the culture and self-identity rather than anything else.
Sergej blir intresserad av saker att vara stolt över i Belarus historia. Men han tänker inte då att det här är något särskilt politiskt.
And became interested in the concept that maybe to become a lawyer, you know, they were well respected, and in all those American movies you would see how you can do something even if you don't know.
Sergej börjar studera juridik på universitetet. Han tänker att bli jurist, det är ett ordentligt jobb du kan livnära dig på. När Sergej nu som vuxen i sin bostad i utkanten av Polens huvudstad Warszawa tänker på sitt första studieval tillägger han lite halvt på skämt att önskan att bli jurist kan ha kommit från de amerikanska filmerna där advokaten var hjälten som gör någonting. Vi ska återkomma till varför Sergej nu bor i Warszawa. Men nu tar vi oss till oktober 1999 och Minsk. Via bekanta på universitetet blir han nyfiken på en demonstration mot Lukasjenko. Lukasjenko har varit president i 5 år nu och han har steg för steg minskat på civilsamhällets frihet. År för år blir Belarus allt mer en diktatur.
After a year of my studentship, I decided to join one of the manifestations that were against Lukashenko.
When was this?
In 1999. March of Freedom, Freedom March, March Svobody.
Sergej är tydlig med att han inte under demonstrationen vandrar med de tusentals personer som marscherade. Han går dit av nyfikenhet för att kolla in, titta på det hela.
And I didn't associate myself with them anyhow. I knew that some of those who were propagating the Belarus and language and the identity of independence and our own destiny in our own hands, now they were part of that movement. So I wanted to look at that.
I det här skedet känner han sig inte ännu som en del av oppositionen. Men Sergej blir ändå väldigt imponerad av vad han ser. 15-20 000 personer marscherar med vit-röd-vit-randiga flaggor. Människorna vandrar där som självständiga individer. Ingen säger åt dem vad de ska göra, vad de ska ropa. Allt ser ut att gå lugnt till ända tills demonstranterna når regeringsbyggnaderna i centrala Minsk.
And then police attacked. I couldn't believe my eyes that they fucking simply attacking people and beating everyone whom they were.
När polisen attackerar marschen och misshandlar folk, då försöker Sergej fly, men polisen har omringat området. Det Sergej ser är en total chock för honom. Han kan inte tro sina ögon. Allt han studerat i 1 år, om lagstiftning och rättigheter, ser han kastas i skräpkorgen.
It was such a mind-blowing experience for me that like all the fucking constitutional law, all the basic rules that we studied for a year, they were nothing somehow. So I was really boiling inside out, and I decided that I simply cannot but do something about it.
Det är väl sällan en människa kan peka på en isolerad händelse och säga att där och då tog mitt liv en vändning. Och sen fanns ingen återvändo. För Sergej Lisichonak var den där frihetsmarschen hösten 1999 verkligen en sådan omtumlande händelse. Det fanns inte något alternativ, utan han måste göra något för att stoppa den våldsamma Lukasjenko-regimen. Han måste aktivera sig i oppositionen. Han går med i Maladi Front.
God kväll. En ung vitrysk journalist, Alina Belskaya, har idag sökt asyl i Finland. Belskaya har varit aktiv inom den största oppositionella ungdomsorganisationen i Vitryssland.
What we do is we try to preserve our language and our history and culture.
Alina Belskaya intervjuas i Yles TV-nytt i mitten av november 1997. Alltså bara en vecka efter att hon anlänt till Finland som politisk flykting. Den första tiden bor den då 18-åriga Alina som gäst hos Finska Penklubben, som har en lägenhet i Villa Kivi vid Töleviken i Helsingfors. Hon skriver brev till sina föräldrar i Minsk varje dag.
You are very extremely homesick, very lonely can be.
De första två åren känner sig Alina ofta ensam och hemlängtan är stor.
I got into a course with Sosokom, so that helped opened up a few doors with the university.
Helsingfors universitet blir en ny väg in i samhället. Och det här att Alina Belskaja börjar studera kommer jag väl ihåg. För på Socialkommunalhögskolan, där studerar jag själv. Och det är på universitetet som Alina får många nya vänner. Och det är där hon senare tar sina examen i engelska och politisk historia. När jag tänker tillbaka på de åren så var det inte jättemycket varken jag eller de flesta i min omgivning visste om Belarus. Och det här är faktiskt lite pinsamt att erkänna nu efteråt.
What was very frustrating from the beginning is that people refused to see Belarus as a separate country. And of course people did not believe that the Belarusian language was a separate language.
Alina säger att hon oftast måste förklara allt från början om Belarus. Nej, vi är inte en del av Ryssland. Ja, belarusiska är ett språk. En sak lyckades Alina med från början, och det var att hon blev ett ansikte för Belarus opposition i den finländska pressen.
Alina, how do you feel when you see those pictures?
It is very difficult to describe my feelings.
Den händelse som kanske får störst betydelse för Alinas nya liv i Finland kommer helt oväntat efter en TV-intervju. Det är nu december 1997.
I was interviewed by for a Finnish current affairs program, and after the interview I received a phone call from Maija Larmala, who said that we have a spare room if you want to come and live with us.
Efter intervjun ringer språkläraren Maija Larmala hem till Alina och säger att hon är välkommen att flytta in. De har ett ledigt rum.
Yeah, it worked out. I mean, they definitely became my Finnish parents, and probably I was also sometimes they called me their adopted daughter.
På det här viset blir Maija Larmala och hennes man Yrjö Larmala Alina Belskajas finska föräldrar. Yrjö Larmala var på den tiden kulturdirektör i Helsingfors. Paret Larmala talar ibland om Alina som sin adopterade dotter. Familjen Larmolas stöd är viktigt, särskilt under de första årens ofta ensamma stunder. Stressen över att vänta på asylbeskedet, ska hon få stanna i Finland eller inte, minns hon än idag.
It lasted for 2 years. There was always this fear that I might be deported, that the decision might be negative.
Finlands asylpolitik var i slutet av 1990-talet ännu mer strikt än den är idag. Alina minns att det i väntan på beskedet fanns en verklig risk att hon skulle skickas tillbaka till Belarus. Att asylbeskedet mycket väl kunde ha blivit negativt.
I think we were 21 people or something that year who got political asylum.
Hennes vaga minnesbild att 21 personer fick asyl i Finland år 1999 visar sig träffa ganska rätt. Jag kollar statistiken. 29 personer beviljades asyl år 1999.
She was on the list of our representatives abroad and specifically for Finland.
Den belarusiska demokratiaktivisten Sergej Lisichonak minns från sina första år i oppositionsgruppen Maladi Front att Alinas namn finns med på den lista av belarusaktivister som bor i exilen runt om i Europa. Sergej går med i Maladi Front 2 år efter att Alina flydde till Finland och han kommer i kontakt med henne när han blir vald till sekreterare för Maladi Fronts internationella kommitté. I Finland aktiverar sig Alina inom Samlingspartiets studentorganisation. Tack vare sitt intresse för internationella frågor åker hon på flera representationsresor till Bryssel till det konservativa European Democratic Students-möten. Och där träffar hon Sergej Lisichonak.
Ja silloin tällöin edustin heitä eurooppalaisen tason kokouksissa, johon Sergej osallistui Valko-Venäjän edustajana. Eli mä olin siellä Suomen edustajana ja hän oli Valko-Venäjän edustajana. Ja monta vuotta tehtiin yhteistyötä.
Men under hela början av 2000-talet sker inga stora politiska förändringar i Belarus mot ett mer öppet samhälle. Tvärtom. Lukashenka griper bara ett ännu hårdare grepp om makten. Alina och Sergej har under många år ingen kontakt med varandra. Men så kommer augusti 2020. Sannolikt den största vändpunkten för hela nationen Belarus i modern tid. Diktatorn Alexander Lukashenko, som suttit vid makten sedan 1994, tror att han återigen ostört kan fuska till sig en valseger. Men snart kommer alla att tala om Belarus. Belarusierna i hemlandet och i exilen, liksom en stor internationell publik.
Dozens of thousands of people, free people, people of free will, who are making conscious decisions that despite of the threat of being punished, they are gathering.
Sergej Lisichonak märker redan tidigt under sommaren 2020 till sin stora överraskning att unga människor samlas till oppositionens massmöten inför presidentvalet. Sergej, som varit aktiv i den politiska oppositionen främst under 00-talet, blir förstås glad över det han ser.
Suddenly there were like 7,000 of them at the meeting with Tikhanovskaya or some other events like that. I thought like something is changing. I didn't know yet to what extent.
Fria människor har fattat självständiga beslut att visa sitt missnöje mot diktaturen. Den här gången är det särskilt Svetlana Tihanovskajas valmöten som lockar folk. På valdagen den 9 augusti 2020 ser Sergej med egna ögon vad som är på gång. Han har aldrig förr sett sådana köer utanför vallokalerna.
This time people were obviously they were not standing to those buffets or concerts etc.
Den här gången lockas folk inte till valurnorna med hjälp av konserter och försäljning av exotiska frukter. Trick som Sergej minns att kommunistpartiet använde när han var barn, då under sovjettiden.
They were standing in the lines to vote for something. And obviously they were not going to vote for Lukashenko.
De långa köerna till vallokalerna är det första tecknet på att det håller på att blåsa upp en politisk storm. I augusti 2020 är oppositionen i Belarus starkare än någonsin förr. Trots att Lukashenkas säkerhetspolis låtit fängsla de främsta politiska motståndarna flera månader inför valet. Den främsta av dem är oppositionspolitiker Sergej Tihanovskij. När Tihanovskij fängslas ställer hans fru Svetlana Tihanovskaja upp som kandidat i sin mans ställe. Det är en överväldigande stor del av väljarna som röstar på oppositionen, särskilt på Tihanovskaja. Men som så många gånger förr ser regimen till att fuska segern till Alexander Lukashenko. Mängder av människor tar till gatorna för att protestera mot valfusket. Men våldsamma poliser och säkerhetsstyrkor slår brutalt ner demonstranterna. Först är det hundratals och sen tusentals demokratiaktivister och vanliga människor som grips. Alina Belskaja följer med det belarusiska valdramat, de gigantiska protesterna och polisens våld från sitt hem i belgiska Löven.
I remember I was just literally, I was afraid to fall asleep just because I would wake up and see Belarus as a completely, as a country drowning in blood.
Alina kommer levande ihåg hur hon inte kan sova på grund av polisvåldet mot demokratiaktivisterna. Hon kan inte somna om kvällarna på grund av rädslan för att nyheterna nästa morgon ska handla om hur hennes hemland badar i blod.
So one day you feel desperation and another day you feel hope.
De kommande veckorna och månaderna blir en känslomässig berg- och dalbana för Alina och alla andra belarusier.
Maybe we could visit, even, you know, not go back, but at least maybe visit our parents. My grandmother's died, my grandfather's died, and I never attended their funeral. I never attended my friends' weddings.
Under hösten 2020, under den vit-röd-vita revolutionens första veckor, väcks inom Alina ett hopp om att kanske ska det bli möjligt att få åka på ett besök och hälsa på föräldrarna. Kanske ska det gå att få en liten, liten glimt av barndomens landskap. Alina har bestulits på över 25 år av minnen, allt från farföräldrarnas begravningar till barndomsvännernas bröllop.
That hope was destroyed.
Hoppet om att återse Belarus släcks ändå fort. Demonstrationerna pågår länge på gatorna i Belarus. Och mitt i demonstrationernas hetta får Sergej Lisichonak ett meddelande av Alina Belskaja.
Alina just wrote and asked me, you speak English, can you explain to someone?
Alina hör av sig och undrar om Sergej kan hjälpa till med att på engelska förklara för utländska journalister vad som pågår i Belarus. Behovet av oberoende information är skriande. Myndigheterna stoppar nämligen i slutet av augusti 2020 mer eller mindre alla utländska journalister från att rapportera från landet. Så här blir Sergej en av de belarusiska demokratiaktivisterna som förklarar för nordiska journalister om polisvåldet och det snabbt växande antalet fängslade aktivister. Sergej når ut med sina synpunkter via online-möten som Alina och den finlandssvenska journalisten Ingrid Svanfelt startade. Och det är just på de här online-mötena hösten 2020 som jag pratar med Sergej Lisichonak för första gången. Och det är också här via datorskärmen som jag återser Alina Belskaja för första gången sen åren på universitetet i slutet av 1990-talet. Sergej deltar i en del demonstrationer. Och han hjälper också många av sina vänner som fängslats i samband med demonstrationerna. Han lyckas hålla sig undan säkerhetspolisen ända till april 2021. Men så kommer den där vanliga arbetsdagen hemma i vardagsrummets distanskontor. Det sista online-mötet har precis tagit slut. Sergejs fru har åkt efter barnen till skolan och han säger: ha en trevlig kväll åt kollegorna på IT-företaget. Sergej släcker datorn för dagen, lutar sig bakåt i sin arbetsstol.
I have heard that something strange is happening, strange noise, and then many heavy steps came to the door. Then someone said, it's here, and they started knocking on the door.
Sergej börjar nu febrilt men tyst radera alla dokument, bilder och all politisk chattkommunikation som kunde tänkas användas emot honom.
And I understood that the time has come that they're looking for me or for us. So I immediately started writing to my wife, don't show up police here.
Sergej vet nu att polisen är ute efter honom och skriver ett meddelande till sin fru. Kom inte hit, polisen är här. I en sån här situation är det omöjligt att bedöma tidens förlopp. När Sergej tror att bara en polis står kvar utanför dörren, pustar han ut lite.
I was laying down there, not doing anything, but I understood that this time that's fucking it, that we need to leave the country.
Sergej ligger på golvet i sitt hem i Minsk. Det enda han vet med säkerhet är att nu har det blivit dags att förbereda flykten från Belarus. Han gissar att klockan hunnit bli 2 på natten när han tror att kusten är klar. Nu börjar han packa resväskorna, så tyst han bara kan.
So at 2 a.m. left the home with the few suitcases and we were living in hiding for a month.
Vi har nu kommit till Polens huvudstad Warszawa, där Sergej Lisiszonak bor nu. Det var hit han flydde med sin fru och sina barn. Att det var just Polen han flydde till är ingen slump. Sergej jobbar nämligen inom IT-sektorn. Polen lockade tiotusentals IT-arbetare från Minsk när Belarus blev internationell pariastat hösten 2020. Sergej säger att nästan hela hans liv har flyttat från Minsk till Warszawa. Vänner och arbetskamrater, alla är där.
You know, the sad and at the same time the good thing for us personally is that we brought our communities here.
Sergej sitter och tittar på katten som ligger på en stol in vid vardagsrumsbordet i lägenheten i Warszawa. Han tänker efter och säger, ja, min bror och möjligtvis en kompis som velat fly men kanske inte ännu lyckats är kvar i Minsk. Resten är utomlands eller i Warszawa eller i fängelse.
Same people, same things, same talks, same music, it's just that we are not in Minsk but here. And there are no relatives, no future.
Sergej berättar om hur hans vänner och kollegor, alla stöder oppositionen. Tonfallet i rösten låter till en början optimistiskt, men avslutas i moll. Föräldrarna är kvar i Belarus och här i exilen, ja, här finns ingen tydlig framtid. Åtminstone inte ännu. När jag ber Sergej blicka tillbaka på sitt vuxna liv som oppositionsaktivist och medborgare i Belarus dröjer det inte länge förrän ledsenheten och ilskan bubblar fram. Sergej avlade 3 examen inom juridik och statsvetenskaper. Allt med ett mål i sikte. Att bli en tjänsteman som skulle driva igenom politiska reformer. Det känns i stunden som att allt detta varit förgäves.
How wasted are the things that I was preparing to do. I wanted to be public official, to run reforms, you know, to do something good.
Både barn och vuxna har fått sina liv, sin frihet stulen av Lukashenko och hans repressiva regim.
What they have been doing to us, we have wasted our lives. Lives of our children. Then you understand how as a nation like 10 million people been wasted for nothing, for some bandits who just stealing from everyone.
Mm-hmm.
I am probably hopeful about the future of Belarus.
Alina Belskaja är i sina bästa stunder hoppfull för framtiden.
I think the events of 2020 also were a revolution in the mind of a lot of people. And it was an experience of people's power that hopefully, you know, people will remember.
Just nu känns hösten 2020 för många belarusier som oppositionens revolution som kom av sig. För Lukashenko har stängt ner i praktiken alla oppositionella medier och fängelsestraffen är groteskt stränga. Du kan till exempel buras in i 7 år för att gilla fel inlägg på sociala medier. Ändå vill Alina Belskaja hålla kvar tanken om revolutionen. Fast den inte syns just nu på gatorna så lever den starkt kvar i människors medvetande. När Ryssland angrep Ukraina och miljontals ukrainska civila flydde ledde en del flyktingars väg också till den belgiska staden Löven, där Alina Belskaja bor nu.
The city was looking for accommodation for people and they were asking everyone around who could accommodate. And I said I can, I have a spare room.
Alina Belskaja, som själv hösten 1997 upplevde hur en finsk familj öppnade sitt hem för henne, gör nu detsamma. Hon ger husrum åt ukrainska Julia och hennes son. Alina säger att det här är hennes sätt att, som hon kallar det, betala tillbaka till universum.
You can come and live with me. And they came and yeah, they're living here now. Because of course they're very much afraid for the life of the children. And her family is, Julia's family is in Poltava.
Julia, som kommer från den ukrainska staden Poltava, bor nu tillfälligt i Löven hos Alina Belskaja. På tal om Ukraina. Ukrainas öde är kopplat till Belarus öde. Den här bedömningen gör både Alina Belskaja och Sergej Lisichonak. Belarus framtid och hopp om frihet är väldigt tätt sammanvävt med Ukrainas framgång i kriget.
You know, the future of Belarus and Ukraine are very tightly tied together. If Ukraine wins, Belarus will have a chance at independent statehood and maybe a national state. But if Ukraine loses, I think both will be part of Russia, and Belarus might be first one to be swallowed.
Om Ukraina vinner kriget, då har Belarus en chans. Men annars, ja, då går det dåligt. Lukashenko har aktivt knutit Belarus närmare Ryssland. De två ländernas statsunion är idag otroligt stark inom allt från säkerhetspolitik till ekonomi. Och framförallt, Vladimir Putin är Alexander Lukashenkas viktigaste politiska kumpan. Den dag Putin inte längre styr Ryssland har Belarus opposition en gyllene chans att bli kvitt Lukashenko. Men så länge Alexander Lukashenko sitter kvar som härskare i Minsk finns ingen möjlighet för oppositionella som Alina och Sergej att återvända till sitt hemland.
Most likely we will not be going to back to Belarus until the regime is changed.
Du har lyssnat på dokumentären Alina, Sergej och kampen för Belarus frihet. Medverkande var Alina Belskaja och Sergej Lisichonak. Klipp och ljuddesign Jyrki Häyrinen. Dramaturgi Are Nikkinen. Producent Elin von Wright. Jag heter Markus Floman.